kväll. De engelsmännen har en fördel ibland med sina ord, för att det finns en viss rytm i språket. Och jag har försökt hålla mig till det tilltal jag fick om rättfärdigheten och om helgelsen och om den dagen då vi ska förhärligas och få flytta hem till himlen. Alltså, då säger de justification, sanctification och glorification. Det låter väldigt bra. Jag har inte riktigt några ord som låter så där taktfast på svenska. Och jag har alltså försökt säga någonting om justification. Detta att vi är rättfärdiggjorda av bara nåd. Rättfärdig förklarade av bara nåd. Trots att vi är ofullkomliga så får vi denna rättfärdighet som en gåva av nåd. Vi får tillräkna oss hans rättfärdighet, hans status på grund av vad han har gjort för oss på korset. Jesus Kristus är vår rättfärdighet. Och jag sa att den sant kristne tar avstånd från sin orättfärdighet, för den är en styggelse för Herren, och låter den bli ett föremål för Guds försonande kraft. Men han tar också avstånd från sin egen rättfärdighet. Skriften säger att all vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Så alla våra meriter eller vår stolthet läggs ner. Också religiösa ritualer måste läggas ner. Och det är väldigt viktigt att vi tänker på det i denna tid, och så mycket av ritualism är på väg tillbaks in i kyrkorna. Det finns ingen annan rättfärdighetsgrund utom Jesu Kristi fullbordade verk på korset. Det är det enda vi förlitar oss på. Det och ingenting annat. Det och det allenast är vår grund. Men när det är sagt så vet vi också att Gud vill verka helighet i hjärta och liv. Och mitt tema här ikväll är då inte varken justification eller glorification, för på eftermiddagen har vi talat om uppståndelsen och när vi ska förhärligas tillsammans med honom och få vår uppståndelsekropp. Och jag tror att det är ett viktigt ämne. Och jag tror faktiskt att jag skulle själv hålla på och säga, vill jag rekommendera inspelningen från eftermiddagen. För att det är så spännande att märka att uppståndelsen går att bevisa. Även om den inte behöver bevisas för den troende, för vi har vittnesbördet inom oss, så är det ändå så mäktigt när Guds sanningar står där som fundament för all evighet. Halleluja! Halleluja! Nu skulle jag vilja... Det är så skönt, för här får man ropa halleluja. Det gör ni hela tiden. Det är precis den musik som jag gillar och precis de halleluja-rop jag gillar här. Jag försöker uppföra mig i andra sammanhang också, men här behöver jag bara vara mig själv, och det är så skönt. Jag vill dela en vers, eller rättare sagt två, ur Apostlagärningarna 26. Och sen kommer den själva huvudsubstansen från första Petrus brev. Det är kapitel 1, och där ska jag läsa vers 2, 15 och 22-23. Det låter som att det är taget bara som små klipp, men det är det inte, för det bildar ett sammanhang. Men inte tro att jag tar någonting ur sitt sammanhang. Apostlagärningarna 26, så berättar Paulus om när Jesus gav honom hans stora omvändelseerfarenhet. När Jesus av nåd sökte Paulus och gav denna våldsverkare som andades hot och mordlust en våldsam omvändelse på vägen till Damaskus. Och han berättar också att i denna omvändelseupplevelse så får han uppleva kallelsen att bli en tjänare och ett vittne. Från att ha varit våldsverkare och förföljare, på några minuter så ändras hela hans identitet och han blir tjänare och vittne åt Jesus. Så det går väldigt fort fram med Paulus där, och man förstår att det har hänt under kort tid. Men inte bara det, han får också reda på vad hans budskap ska innehålla för all framtid. Och han höll sig troget till det i sin förkunnelse och i sina brev. Och vad skulle hans budskap gå ut på, den mäktiga apostel så speciellt utvald av Gud? Jo, så här står det i Apostlagärningarna 26 och vers 16. Stig upp och stå på fötterna. Ty jag har visat mig för dig, för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud, Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland de som är helgade. Där har du det. Ska öppna de icke-troendes ögon, även hedningarnas ögon, så att de vänder om och genom tron på Jesus får syndernas förlåtelse och helgelsens välsignelse. Får uppleva arvslotten, arvet ifrån himlen som är utlöst genom att Jesus dog och uppstod. Att få helgas. Så det här är alltså den apostoliska förkunnelsen i sin kärna. Frälsning och helgelse. Försoning och rening. Att få bli löst ifrån synden och uppfylld med anden. Det är vad det handlar om. Det hela det kristna budskapet i några få meningar här. Arvslott bland de som helgas. Det är alltså en grundläggande apostolisk undervisning. Det är inget sånt där litet vid sidan av ämne. Utan det är själva den kristna grundtanken. Att vi ska frälsas och vi ska helgas. Vi ska förvandlas genom andens inneboende kraft. Första Petrus brev som jag sa ska jag också läsa. Och sen ska jag inte hålla på så länge ikväll. För vi har fått så underbar inspiration redan. Det var så ljuvligt när ni sjöng. Och jag uppskattar alldeles speciellt att Isak har klätt sig så att han matchar ukulelen. Det var sånt gillar jag. Och det var härligt med flickornas sång också. Ja, det var så ljuvligt. Och jag kände också att det var profetisk hälsning som Elisabeth bar fram till Frälsningsarmén och sa att det handlar inte bara om socialt arbete, utan evangeliet måste väga lika tungt. Tack för det, att du var lydig där. Första Petrus brev 1 och 2. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det är alltså frukten av helgelsen. Det är lydnad, blodets beskydd, nåd och frid i allt rikligare mått. Alltså någonting som växer till. Vers 15. Nej, liksom han har kallat er är helig, ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Vers 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Födda på nytt. Ni är ju födda på nytt. Inte av förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Halleluja. När aposteln Paulus upplevde sin omtumlande, överväldigande omvändelse på sin förföljelseresa längs vägen till Damaskus, fick han också lika omtumlande och lika skakande ta emot sin apostlakallelse. Och här finner vi då den innersta kärnan i budskapet som jag sa. Syndernas förlåtelse eller rättfärdiggörelse, att vara helt oskyldig i Guds ögon, och helgelse, full frälsning. Det betyder alltså att den rättfärdighet som vi får tillräknas börjar nu smitta av sig på hela vår varelse. Gåvan börjar verka i oss. Så att det är inte bara ett objektivt andligt faktum, utan det är en kraft till förvandling. Åh, halleluja. Petrus förkunnar exakt samma budskap som Paulus och ger oss i detta sitt första brev en underbar utläggning av vad helgelse innebär för oss som har blivit frälsta. Han utgår från att förkunna, vi har blivit födda på nytt genom Guds levande och bestående ord. Alltså ordet som vi hörde Elisabeth säga här också, ordet som blev kött, ordet, det levande och levandegörande ordet. Jesus Kristus själv har genom sin ande kommit för att verkligen bo i de troendes hjärtan. Det nya livet, det eviga livet i och genom Jesus Kristus. andens liv har ingjutits i våra hjärtan. Och det här är fantastiskt. Genom att förklara oss oskyldiga, rättfärdiga av bara nåd, så röjde Gud undan hindren för det eviga livet. Amen. Kan ni se det? Dessa tunga, ogenomträngliga järngrindar, kerubernas flammande svärd som stoppade ingången till tillträdet och tillträdet till livets träd. Det står ju om det i första Mosebok. Att han stängde till vägen fram till livets träd för människorna efter syndafallet. Det här röjdes undan av frälsningens nåd. Vi blev hindrade från att tränga oss fram till och äta av livets träd och så leva för evigt. Känner ni igen de orden? Leva för evigt i synd. Gud i sin nåd stoppade oss från att försätta oss själva i evig synd. Kombinationen synd och evighet är fruktansvärd, fasansfull. Det är per definition själva helvetet. Men nu, genom Jesus ställföreträdande offer på korset, genom att han ställdes ansvarig för hela världens synder, ställde sig frivilligt till förfogande, gav sitt liv för oss i denna ofattbara kärleksförklaring, så kan människan genom tro bli friad från synd. Halleluja. För att de genom tron ska få syndernas förlåtelse och arvslott bland de som helgas. Arvslott i det eviga livet. Se Guds lamm som borttager världens synd. Kristus har trätt fram en gång i denna tidens, i detta tidens slut för att utplåna synden. Så att genom att synden är besegrad och undanröjd, för att djävulens gärningar är omintetgjorda i den troendes liv, genom att genom och i Kristus är vägen fram till livets träd öppen på nytt, och Gud kan föda oss till evigt liv. Riskfritt. Han kan föda oss till evigt liv, ett liv utan synd. Det eviga livet börjar här och nu. Och på nytt födelsen är början på något oändligt. Vi behöver inte vänta till himlen för att få uppleva och erfara det eviga livet i Kristus. Det på nytt födda livet i oss vill redan här och nu visa sin härlighet och sin makt och sin kraft att förvandla oss. Det är detta, denna förvandlande makt som kallas för helgelsen. Det låter inte som något tungt och jobbigt och fruktansvärt. Utan det är en underbar förmån. Vi tror att det är alla troendes förmån att få bli helgade till hela sin varelse. Man kan ju bli klubbmedlem och man kan gå med i massa föreningar och man kan få kort på Konsum och Ica och vart man nu vill vara med. Och då får man ju förmåner. Och det är ju, man kan få komma in på biografen före alla andra, man kan få köpa billigare än alla andra, eller man kan få biljetter till någon fotbollsmatch före alla andra. För att man är medlem så har man förmåner. Det är ganska vanligt att man får medlemsförmåner, och de försöker ju överträffa varandra i sådana där. Jag vet, det kan ju vara Fortum och allt möjligt, har jag förstått nu då. Men då är det så här, när vi är medborgare i Guds rike, var så underbart att du läste det ordet, att vi är medborgare i Guds rike, då har vi också förmåner. Vi har förmåner som ingen utanför riket har, och en av förmånerna vi har är att få helgas. Vi tror att det är alla troendes förmån att få bli helgade. Smaka på det uttrycket. Jag hämtade citatet faktiskt ur Frälsningsarméns lärosatser, om det nu skulle vara något intressant, men det är i alla fall väldigt talande. Vi sa igår att rättfärdiggörelsen är något som Gud gör för oss och som vi alltid har, oavsett känslor eller andlig utveckling eller konjunkturer i våra liv. I honom och det han har gjort så är pånyttfödelsen något som Gud gör i oss, inte bara för oss, utan i oss, och som markerar att det eviga livet har anlänt. Det har kommit för att stanna. Kristus är inte på besök. Han har kommit för att bo i våra hjärtan. För all framtid. Han tänker inte schappa. Han tänker inte lämna dig. Jag är viss om att varken liv eller död, varken änglar eller andemakter, ingenting i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Han har kommit för att stanna, och han är fruktansvärt envis. Helgelse betyder ju säkert, som ni känner till, att vara avskild. Alltså vara uttagen för något speciellt. Avskild från synd. Avskild från det tvivelaktiga. Ja, kort sagt, avskild från allt som är främmande för Kristus. Helt enkelt det som Jesus inte skulle ha gjort, det som Jesus inte skulle ha tänkt och det som Jesus inte skulle ha sagt. Det vill han ta ut oss ur. Och han vill avskilja oss från allt det här. Men helgelse betyder inte att bara att vara avskild, det betyder också att vara invigd. Invigd med alla sina förtjänster, alltså allt som man är bra på. Alla sina gåvor till att vara ett redskap i Herrens hand. Och det var så underbart att du valt den sången. Den där andra versen där. Jag är helt och hållet liksom utgiven för Jesus. Han är mitt allt. Och jag vill ge allt jag är och har och ställa det till hans förfogande. Allt i det här mötet har talat samma språk. Halleluja. Gud är här ikväll. Och han rör sig starkt med uppenbarelsens ande. Vi vill vara ett redskap i Herrens hand. Och tjäna honom och honom alena. Med hela våra liv. Så känns det när helgelsens välsignelse börjar röra sig i oss. Helgelse innebär per definition att bli förvandlad. Ja, jag använder hellre ordet förvandlad än förändrad. För förändring, det antyder att vi kan åstadkomma någonting på egen hand. Men förvandling, det låter oss förstå att helgelsen är en akt av Guds nåd. Det är av nåd vi helgas genom anden. Det är genom Guds fostrande, formande och förvandlande nåd. Helgelse är alltså att undan för undan bli transformerad av nåden genom tro, även det genom tro, till att bli lika Kristus. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Att tanke, gärning, ord må visa vad jag tror. Att bli lik Jesus, det är min längtan. Hans ande hjälper mig, bli honom lik. När man tar upp den där kören så avslöjar sig alla frälsningslåter. För alla kan den där. Den skriven av en general i Frälsningsarmén. Men det verkar som att fler börjar snappa upp den också. Tack och lov. Där har du det innersta i helgelsen. Att bli lik Jesus. Det är min längtan. Helgelse utan längtan. Det är ett hopplöst projekt. För Gud börjar med att lägga in denna dröm. Lägga in denna längtan. När Herren återupprättade Sion var vi som drömmande. Gud drömmer stort om oss. Han drömmer heliga drömmar. Han drömmer om att få se dig helig och ren. Det är Guds dröm som han vill förverkliga. Åh, oh, halleluja. Halleluja faktiskt. Att vara lik Kristus i hjärtat, alltså i hur man är i sitt innersta och i sitt liv, hur man lever, är nog den finaste definitionen av helgelse som finns. Och därför är det viktigt att vi lär känna Jesus. Om vi inte har en aning om hur han är, så kommer det bli svårt att bli lik honom också. Men tar vi reda på hur han är, så vet vi att jag kan bli som du, ser ut som du, gå som du. Det vill jag nu. Och då tänker jag så här. Om helgelse har med att bli lik Jesus att göra, så måste det ha med kärlek att göra. Eller hur? Gudomlig kärlek. För Gud är kärlek och Kristus är Gud. Och han är Guds fullkomliga avbild mitt ibland oss. Gud för oss, Gud med oss, Immanuel. Och om Kristus är Gud, så är han också kärleken per definition i egen hög person. Så Kristuslikhet är synonymt. Alltså det är lika med att bli fullkomnad i kärlek. Att växa in i att bli helt genom i allt färgad och präglad av kärleken. Den sanna, rena, gudomliga kärleken. Och vi kan inte låta världen bestämma vad kärlek är. Då blir det skogstokigt. All respekt för Björn Ranlid. Men han kan inte berätta för oss vad kärlek är. Det måste Jesus göra. Han kanske är inne på rätt spår, det är han säkert. Så jag vet väldigt lite om jag hörde vad den vedervärdiga sången spelas upp för mig. Jag har inte mycket överförslag i musik överhuvudtaget. Och den där var i allra högsta grad, tycker jag, en makaber förvanskning av vad kärlek är. Jesus berättar vad kärlek är.
Amen.
Äkta kärlek, ren kärlek som är, står fast i sanningen. Så det är denna dimension av gudomlig kärlek som på nytt födelsen för med sig. Paulus skriver ju faktiskt Romarbrevet 5. Hoppet bedrar oss inte. Alltså det är inte något trick. Utan Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Gudomlig hjälp, gudomlig närvaro i våra trasiga, taffliga, ofta syndfulla liv. Herren stiger ner, stiger in för att förvandla. Och när vi ser det här med kärlek och renhet, då strömmar förståelsen av helgelsen samman till en flod av uppenbarelse. Genom anden, genom kärlekens och helighetens ande vill Gud förvandla den troende till likhet med honom som är kärleken och heligheten personifierad. Ja visst. Helgelse har en social och praktisk dimension. Den tar sig uttryck i våra attityder, våra relationer och vårt sätt att möta, värdera och behandla vår omgivning. Den är påtaglig, den är praktisk. En helig människa uppför sig inte hur som helst. Den har ett beteende, ett heligt beteende. Ja visst, helgelse har också en moralisk och etisk dimension som bjuder oss och möjliggör för oss, inte bara bjuder oss, utan gör det möjligt för oss att leva i harmoni med helig lag och gudomlig vilja. Markus har lyft fram Moseböckerna här under helgen. Och den här oerhörda, liksom ouppnåeliga heligheten i lagen. Men vi hör det här idag. Jag ska lägga min lag i deras hjärta. Skriva in den i deras liv. Så att de börjar längta efter det som är rätt och högt och sant och rent. Att leva i harmoni med helig lag. Inte för att bli frälst. Utan för att man har blivit frälst. Halleluja. Åh, det är underbart. Med denna inneboende förvandlande kraft. Vi kan komma dit hän. Att vi av hela vårt inre längtar efter att leva i harmoni. Med gudomlig lag och gudomlig vilja. Att vara i liksom överensstämmelse med gudomlig vilja i sitt liv. Ske din vilja. Ja. När man kan be det och känna sig helt trygg. Då har man börjat smaka helgelsens välsignelse. Även om det är socialt. Även om det är moraliskt. Så är djupast sett helgelsen ett pånyttförande dop i gudomlig kärlek. Och en kontinuerlig erfarenhet av att uppfyllas av anden. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna, eller hur? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande. De uppfylldes alla av den heliga ande. Gång på gång på gång. Det var ingen engångsföreteelse. Jag vet inte hur många gånger det står att de uppfylldes av anden. Halleluja. Och jag skulle vilja säga också så här. Precis som frälsningen kommer till oss under förutsättning att vi vänder om och tror. Annars kommer den inte. Så är också den fortsatta vandringen beroende av att vi liksom ställer oss villigt till förfogande för ett heligt liv. Eller som Paulus säger, att vi bär fram oss själva som ett levande heligt offer. Helgelsen kommer inte som i en sån magiskt trollstavsslag, utan det kommer som ett gensvar på vår kapitulation. Herre, det går inte i egen kraft. Och Herre älskar den uppgivenheten, den heliga uppgivenhet, och han kommer den till mötes. Vi utför vår andliga gudstjänst genom att bära fram, ja, i gamla översättning tror jag till och med stod våra kroppar, för att vi riktigt skulle förstå att det omfattar hela vår varelse. De gamla helgelseförkunnarna. Jag har suttit och bläddrat lite i Sälaren. Det finns många sånger av Emil Gustafsson här till exempel. Och vi kan gå längre tillbaka i tiden. Kyrkofäder finns det säkert. Och bland reformatorerna så har vi Wesley. Ja, han är väl inte riktigt bland reformatorerna, men han kom lite senare. Och gosse, vilken passion han hade för helgelse. Hans livsverk var att sprida skriftenlig helgelse över hela Storbritannien och över hela världen. och frälsa själar naturligtvis. Så de här gamla helgelseförkunnarna och helgelselärarna, till exempel då Wesley eller Booth, Frälsningsarméns Booth, eller Frälsningsarméns kommendör Brengel, som ni kanske hört talas om på helgelsens väg. De här uppfattade ju helgelsens välsignelse som en erfarenhet bortom på nytt födelsen, men samtidigt som en följd av den. De lade stor vikt vid just det första tillfället då en troende lät sig uppfyllas av anden. Och det såg de som något stort och avgörande för resten av hela livet. Och jag gillar den tanken, men oavsett om vi lägger jättestor vikt på första gången en troende medvetet kapitulerar inför sitt behov av helig ande för att leva ett helt och rent liv, eller om vi betonar kallelsen i att ständigt uppfyllas av anden, så är det helt klart att skriften undervisar, Petrus undervisar, om att helgelsen är just ett verk av anden. Och i vilken tappning och i vilken form och hur ofta, det får faktiskt Gud bestämma. Ju oftare desto bättre. Det är ett verk av anden, ett verk av Gud, ett verk av nåd. Och det kan aldrig bli ett uttryck för religiös och moralisk korrekthet genom uppbringande av självkontroll och stimulans av överjaget. Nej du, det går mycket djupare än så. Det är ingen religiös teknik som man kan läsa sig till. Precis som man inte kan läsa sig till frälsning. Så Gud välsigne dig som tror av hjärtat och lämnar det intellektuella därhän. Fast jag tycker att du har skärpa. Ni som var på mötet som Stein ledde förstår vad jag menar nu. Ni får fråga honom efteråt. Det står faktiskt att vi förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Så att Gud är där och rör över vårt sinne. Helgelsen är ett bestående verk av Jesus. Inte något tillfälligt som vi får till för att vi orkar skärpa oss ett tag. Det är ingen helgelse, det är bara något tok det. Ja, det kan ju vara positivt, men positivt tok i så fall. Det finns något bättre. Helgelsen transformerar kärnan i vår personlighet, vår natur, ja hela vår varelse. Så att vi inte bara uppför oss heligt, utan vi uppför oss heligt för att vi är heliga. För att vi har blivit helgade i vår personlighet. Vi får vår arvslott bland dem som helgas. Åh, helgelse är inget tungt och trist eller tråkigt och begränsande. Helgelse är de troendes förmån. De troendes stora förmån. Ingenting kan ersätta den frid, den glädje, den kärlek och den seger över frestelser och den självuppoffring som sann helgelse genererar. Låt världen få se hundratusentals frälsningssoldater och andra kristna som överflödar av helig frid och helig fröjd under det att de offrar sig helt för världens frälsning.
Halleluja.
Amen, halleluja. Petrus låter oss förstå, som vi läste här, att helgelsen renar själen. Kommer ni ihåg det? Ni har renat era själar. Det betyder alltså att de känslor och attityder som det totala fördärvet har märkt våra själar med. Totala fördärvet. Det kan brytas. Och det kan ersättas med ljuvliga andens frukter. Som gör själen ren och Kristuslik. Och jag tror på det här. Jag vet att Gud tror på det. Då törs vi tro på det också. Petrus låter oss också förstå att kärleken till bröderna och kärleken till människorna är en frukt av denna helgande inneboende kraft och närvaro. Och eftersom Jesus har sagt att världen ska förstå att vi är hans lärjungar när vi älskar varandra så som han har älskat oss. Och det vill inte säga lite. Så är helgelsen också det direkta medlet tillsammans med förkunnelsen av evangeliet som drar världen till frälsningen i Kristus. Utan helgelse, ingen väckelse. Tiden då man blir uppfylld av anden är inte över. Tiden är inne. Den är nu. Och den är här. Idag kan du få kapitulera för honom som kallar dig till helgelse, till ett evigt, heligt liv. Idag kan du få uppfyllas av andens kärlek för första, tionde eller tusende gången och ta ytterligare steg på helgelsens väg. Jag vet att det finns två sätt att se på det här i pingstväckelsen och i den evangelikala eller den metodismen som jag kanske då tillhör då. Att man säger ordet andedöpt och man menar lite olika saker. Och det beror på första Korinthierbrevet 12. För det säger Paul så här: i en och samma ande har vi alla döpts för att tillhöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Så här använder Paulus ordet andedöpt om den stund då vi blir födda på nytt. Så mina älskade vänner, i den bemärkelsen är alla troende andedöpta in i Kristi kropp. Och har därför den förutsättning som behövs för att sen kunna uppfyllas av helgelsens välsignelse. Med andra ord, är du frälst så kan du få uppleva anden. Du kan uppleva en gång på gång på gång tills den så fullständigt genomströmmar dig, dränker dig, antingen när Jesus kommer tillbaka eller när du lägger ner vandringsstaven, så att du slits loss från de här jordiska befläckelserna och får gå helig och förhärligad in i evigheten. Halleluja! Allt det här strömmar av nåd ur Jesu fullkomnade verk på korset. Det är där du har källan till reningen. Det är inte någon skärseld som renar från synd. Det är lammets blod. Halleluja. Vi ska inte ha någon villoläro. Vi ska ha förkunnelsen om lammets blod. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och nästan ger Larsson tempo på den. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han har friköpt oss från våra synder och gjort oss rena så att vi blir hans eget folk. Uppfyllda av iver att göra vad som är gott. Friköper oss från alla synder och, inte bara friköper från synder, utan också gör oss rena. Då är inte bara rättfärdigheten på avstånd som ett absolut faktum, en himla garanti i Kristus. Utan då är den en verksam kraft i oss. Helgelsens underbara välsignelse. Halleluja. Du kanske tänker så här: och hur ska jag kunna bli ren? Hur ska jag kunna bli uppfylld av iver att göra vad som är gott? Säg bara: Herre, jag kapitulerar inför dig. Kom och uppfyll mig med din ande. I Jesu namn. Amen.